Vi människor har alltid rest. Från början till fots eller på hästryggen, så uppfann någon hjulet och vi kunde färdas med vagn och så småningom med bilar, bussar och tåg. Resandet har gjort världen mindre, gett oss varor från andra kontinenter och nya vänner. Ett av de företag som drivit den här utvecklingen är Transdev, som den här podden ska handla om. I tre avsnitt kommer jag, som heter Fritte Fritsson, att guida er genom Transdevs 80-åriga historia i Sverige. Ni kommer att få möta några av de personer som sett till att Sverige rullar och lära er mer om hur vi reste förr och hur vi reser idag. I det här avsnittet som handlar om 70-, 80- och 90-talen kommer vi bjuda på nytänkande, personliga berättelser om livet som bussförare och om hur miljöarbetet tidigt blev en del i företagskulturen. Med mig i studion har jag åter Gunnar Schön, tidigare vd för Transdev Sverige, och Åke Ljungberg, för detta vd på Svenska Busstrafikförbundet. Välkomna tillbaka!
Tack så mycket!
Tack.
Nu befinner vi oss alltså på 70-talet. Jag är lite för ung för att minnas oljekrisen 73, men hur påverkade det ett företag som Linjebuss, som Transdev fortfarande hette då?
Ja, alltså oljekrisen påverkade ju framförallt privat bilismen.
Men hur var det i branschen som helhet, Åke? Var det någonting som folk pratade om? Eller?
Det var inte det i bussbranschen. Det jag instämmer med Gunnar här. Det var väldigt lite som rörde själva branschverksamheten. Men jag engagerades till och med i en krisorganisation som då bevakade och såg till att skulle det bli värre så kunde man ha en eller vara förberedd på det. Men det blev inte. Till slut så bara det liksom rann iväg och blev normalt igen.
Ja. Men någonting som påverkade branschen, det måste ju ha varit den här stora trafikhuvudmannareformen 1978.
Oh ja. Mm.
Kan ni berätta någonting om den? Vad hände då?
Det är rätt svårt. Jag har försökt att återkalla i mitt minne. Men jag tror att det var så att man redan från början, det gäller ju den här olönsamma trafiken vi talar om på landsbygden, när man från samhällets sida kände att man måste nog ändå hålla igång, så började man nog känna att det var ganska naturligt att samhället fick gå in med lite kraftigare tag i den här verksamheten. Men det är klart det gjorde ont i många gamla företag som då på det här sättet tvingades tänka i nya banor. Och vi i branschorganisationen fick ju rätt mycket mera att göra. Det gjorde att vi bildade sånt här serviceföretag och anställde folk som allt eftersom lärde sig att hantera och hjälpa företagen när det gällde hur man skulle räkna och bedöma när man istället för att leva på taxor som betalades av resenärerna så skulle man göra avtal med kommun och landsting. Mm. Och det var en helt annan sak för deras verksamhet. De var inte alls inställda på det. Mm. Och då hade vi rätt mycket folk som jobbade med det där. Mm. Men lite grann tappade man ju den gamla själen för verksamheten. Och det var väl många som började lägga av i den mån det fanns möjlighet att göra det på ett sätt så att man åtminstone kunde pensionera sig.
Just en strukturomvandling kan
man
säga.
Men det var ju i vissa fall man kunde slå ihop företag och man kunde rädda både sig själv och fortsatta trafiken.
Just det. Men du Gunnar, hur påverkades Linjebuss som Transdev fortfarande heter då?
Ja, alltså för Linjebuss så blev det här en ganska tydligt avstamp för en tillväxtstrategi. För att Linjebuss var ju stort redan innan, men tack vare den här reformen så började också Linjebuss förvärva. Och som Åke säger va, så skedde det ju en strukturförändring och den kan man säga nog använde sig Linjebuss av för att då börja köpa kommunala bussbolag och även privata bussbolag. Och på det sättet växte man ganska ordentligt va, och blev ännu större och fick ett ännu större fotavtryck i hela Sverige då. Och det här tog sig sen uttryck då, i med den här reformen så började ju också man handla upp busstrafik på ett annat sätt än tidigare. Man gick ifrån den här koncessionstilldelningen till att göra riktiga upphandlingar. Och då hade ju Linjebuss genom de här förvärvena positionerat sig ganska fantastiskt. Igen ett exempel på hur man var väldigt förutseende och tidigt ute, alltså för att positionera sig helt enkelt och kunna växa.
Mm. Snabbt och smidigt företagande helt enkelt.
Det måste man nog säga va. De var väldigt förutseende de som var i ledningen och ägarna på den tiden alltså. För att jag tror att det gjorde verkligen att Linjebuss fick en bra skjuts.
Mm. En av de som började på Transdev vid den vevan är Pebbles Åkesson, mångårig busschaufför i Malmö med omnejd och den kvinna som jobbat längst inom Transdev. Här berättar hon om hur hon kom in i branschen. När började du köra buss egentligen?
1980.
Okej.
Okay. Jag hade precis hunnit fylla 20.
Hur kom det sig att du tänkte nu tar jag busskort och börjar jobba som busschaufför?
Jag tyckte om att köra. Och så tänkte jag kanske köra lastbil, men man fick körkortet när man började på Malmö lokaltrafik. Tänkte jag, men det är väl bra, då kör jag där ett tag så kan jag köra vidare sen.
Ja.
Och där blev jag.
Ja, underbart. Ja, men det säger någonting om att du har trivts.
Japp.
Men på den tiden var det kommunen som drev busstrafiken. Men småningom tog linjebuss över. Upplevde du någon stor skillnad i hur det var att jobba?
Det var liksom kommunalt och Ja, bussarna skulle gå och sen vad det kostade och hur mycket folk det var och sånt, det spelade inte så stor roll.
Det blev ju effektivare och de la väl om lite med schema och sånt också.
Men jag läste någon artikel när du berättade om det här att man fick sitta som någon slags avbytare under den kommunala eran.
Man satt RX, alltså reserv. På sommarhalvåret så var det kanske för mycket folk. Och det gick inte fullt lika mycket bussar. Det gick inga extra bussar då eftersom det inte var skoltid och så. Så då kunde man sitta, vi kunde sitta 4-5 stycken var dag, hela veckan. Och bara sitta reserv.
Ja, mycket fika blev det.
Mycket fika blev det.
Men jag vill minnas att vi fick lite... Det var lättare att få nyare bussar. Början på 80-talet där var ju varken värme på vintern eller kyla på sommaren. Det blev lite utbyte i bussparken och det blev lite bättre bussar och så.
Vad har du kört för typ av trafik då under din karriär?
Jag har nu kört det mesta.
Vilken typ av trafik har varit roligast då?
Jag tycker om när det är lite mer personligt. Så skolbuss har passat mig jättebra. Man tar mycket mer ansvar på något vis, eller eget ansvar där. Och parallellt med skolbussen har jag kanske börjat med en regionlinje. Men då har jag kört samma varje dag.
Mm.
Och det trivs jag med, för då man lär känna folk och sitter de och somnar på vägen så vet man att hoj, du ska gå av här.
Det är en blandning av en chaufför och fritidsledare och morsa.
Psykolog, polis, ordningsvakt, you name it.
Jag kan tänka mig att chaufförsyrket var ganska manligt, eller?
Då var det. Det var ju, jag var inte den första kullen som där var tjejer med. Det var en del. Jag var ju bara 20 när jag började. Då ansågs det väl inte riktigt, kanske inte riktigt seriös av de här gamla som då har varit med sen halv i skorna och köra spårverk.
Men var det mycket jargong då?
Det får jag nog säga.
Ja. Men rann du av dig som vattnet på en gås, eller?
Ja, jag är rätt så van. Jag har kört hoj sedan jag var 17 och det var ju också mest killar, så att jag är rätt så van.
Ja, just det.
Och jag vill inte säga att de var otrevliga mot oss, men de här äldre gubsen höll sig väl mer för sig själva.
Men du, när du började, var det poletter då fortfarande? Eller?
Ja då, det var vi hade varsin biljettmaskin som man sprang och bar på.
Okej.
Och så var det polettmaskin med långa och korta poletter, så skulle man ha sådana att sälja och så skulle man...
Ja, men så småningom kom det remsor och sen magnetkort då?
Japp.
Ja. Är det någonting du är extra stolt över under dina år som busschaufför?
Ja, det är väl det här när vi körde ut på Högbron. Då hade vi en...
Öresundsbron alltså?
Öresundsbron, när de byggde den.
Mm.
Så skulle vi köra ut jobbarna som byggde de här pylonerna eller satt ihop och satte på räcker och sånt där ute. Och då hängde ju inte bron ihop. Och då hade jag den turen på morgonen som man körde ut jobbarna längst ut där.
Mm.
Och sen fick man vända bussen där ute en U-sväng och sen så fick man köra tillbaka igen. Och då var jag ute och tittade över kanten. Så jag har stått och tittat och där var inget räcke och jag har sån fruktansvärd höjdskräck.
Ja, den där turen ut på Öresundsbron, den hade jag nog inte velat köra.
Nej.
Kanske annorlunda om man har en busskort. Pebbles nämnde ju det här också med hur de blev mottagen som kvinna i branschen. Gunnar, hur ser det ut med jämställdheten i företaget idag?
Betydligt mycket bättre än på den tiden. I ledningen till exempel nu så är vi faktiskt 50-50. Och både på verkstäder och i trafiken så är det ju mycket mera, mycket flera kvinnor än tidigare. Och vi gör också ibland riktade rekryteringskampanjer för att vi ser faktiskt att det finns en skillnad på hur man kör om man är kvinna eller man.
Men är det så att lite fördomsfullt att kvinnor kör lite bättre, lite mer mjukt sådär, eller?
Man är lite mer omdömesfull och man är lite försiktigare på ett sunt sätt, va? Men man tappar ingen tid för det och man tappar ingen komfort alls, alltså, utan att det är en sund försiktighet.
Ja, det låter ju jättebra. Det kan jag säga, mina empiriska studier när jag står på olika stadsbussar säger också att kvinnor kör bra. Så det här är en shoutout till alla manliga busschaufförer. Liksom, ta det lite. Tänk ett ägg mellan fot och gaspedal. Men i slutet av 80-talet så förändras ju spelreglerna igen, Åke. För det blir en avreglering 1989. Vad är det som händer då?
Ja, det är egentligen den här förändringen vi har talat om. Att antingen la man ner sin linjetrafik, köptes upp av större företag. Och jag tror att det kommer att bli framtiden att man behövde helt andra resurser för att driva en effektiv kollektivtrafik. Men istället så blev det ju en frihet att kunna etablera busstrafik i annan form. Tidigare hade det här med beställningstrafik, det hade varit kopplat på många håll med linjetrafik på ett sätt att man begränsade möjligheten att använda bussarna. Man fick ha en eller två bussar i beställningstrafik plus att man drev lite linjetrafik. Men nu var det ju valfritt. Nu kunde man alltså beställa bussar som passade andra ändamål än den här kollektivtrafik. Och det är väldigt många som gjorde, som utnyttjade den möjligheten. Så det blev en strukturförändring i branschen. De som tidigare kanske hade etablerat sig som linjetrafikföretag, de hittade på reseverksamhet och liknande istället. Mm. Och den verksamheten är betydligt större i totalomfattning nu än vad den var innan de här förändringarna skedde.
Linjebuss hade då, som jag sa tidigare, förvärvat rätt många tidigare kommunalägda bussbolag, privatägda bussbolag. Och i med den här avregleringen så hade man också etablerat kommersiella expressbusslinjer. Där var Sverige väldigt tidigt ute jämfört med övriga Europa och andra länder. Och det är ju ett expressbussnät som finns än idag. Och vi hade vissa samarbeten i Norrland då med ett företag som heter Y-buss till exempel. Vi körde också söderut. På den här tiden så var jag på SL och då började vi också handla upp trafiken då runt om i länet och i innerstan. Och där kunde man då märka skillnaden. Va? I Stockholm valde man att inte sälja produktionsbolaget som man hade gjort på många andra ställen. Men när vi tog in de första anbuderna så var ju egentligen Linjebuss den enda privata aktören som hade förmåga att kunna lägga anbud på en busstrafik. Sen var det då Svebuss som ju var tidigare egentligen SJs bussverksamhet. Och sen hopades också de internationella aktörerna som ju Sveriges upphandlingssystem attraherade ganska snabbt. Så att Linjebuss hade tack vare sina förvärv strax innan verkligen satt sig i en stark position. Och då skulle jag säga att den här reformen som inträffade då under de här åren, den ritade om hela Sveriges kollektivtrafikkarta och den kommersiella expressbusstrafiken som ju faktiskt är väldigt stor idag. Och också innebär att det finns resmöjligheter på ställen där tåget inte finns då. Tågets kapacitet och så vidare är ju svår att konkurrera med. Men att istället för att dra spår överallt så har man fungerande expressbusslinjer. Och det är ju hög komfort på de bussarna idag. Så att, jag tror att Sverige har fått, tack vare den där reformen, så har Sverige fått en både effektivare trafik och en bättre kvalitet på resmöjligheterna.
Mm. Ja, men biljettsystemen är ju väldigt smidiga också när man då kan boka resan då, både tåg och buss i en biljett. Och det känns väldigt smidigt som kund eller som konsument.
Det är ju en fråga som branschen har brottats med i alla år. Och nu är det ju faktiskt en av punkterna i 72-punktsprogrammet är ju faktiskt att kunna ha ett gemensamt system. Mm. Även om det då är lokala prisskillnader så ska man ändå kunna ha ett system som möjliggör den här resan. Men den där frågan brottas branschen fortfarande med faktiskt.
Så det kan bli ännu bättre? Alltså.
Det kan bli bättre.
Ja. Och under alla dina år inom svensk bussbransch, är det något så här minne som sticker ut speciellt?
Nej, det är det egentligen inte, utan det är en väldigt trevlig verksamhet att jobba i.
Ja, varför har det varit så roligt att jobba med just busstrafik då?
Jag har inte mycket annat att jämföra med, men det är väldigt, man träffar väldigt många trevliga människor. Och trafikverksamhet är ju en del av umgängesverksamhet. Överhuvudtaget en väldigt trevlig verksamhet har jobbat i under de år som jag hade förmånen att få göra det.
Då tackar vi Åke Ljungberg för att du ville dela med dig av dina många erfarenheter från transportbranschen. Gunnar, du sitter kvar, och så hälsar jag en ny gäst välkommen in i studion. Eva Tiseus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev. Välkommen.
Tack så mycket.
När man läser på om ert företag så känns det som att ni har varit bra på innovationer och på att hitta olika synergieffekter mellan era olika verksamheter. Men också att ni har varit bra på att anpassa er efter tidens anda, eller hur Eva?
Mm. Det är verkligen slående när man går tillbaka i det historiska materialet och ser hur vi har fångat det som har hänt i samhället och ibland gått framåt i värdekedjan och ibland gått bakåt i värdekedjan. Vi har ju exempel på däckfirmor till exempel, det behövdes ju till många bussar. Vi har också exempel på resebyråkedjor så att vi kom närmare kunden då och sälja våra produkter. Så att det har vi verkligen gjort. Vi har också jobbat väldigt mycket med våran kommersiella trafik som vi kallar det, alltså den som vi bestämmer helt själva över, som idag har vi vårt flaggskepp Snälltåget. Vi har haft flygbussarna länge i koncernen också.
Och ni har till och med haft flygverksamhet vid en period, eller?
Ja, det där är en liten rolig bit i historien, att under någon kortare period hade vi faktiskt ett flygbolag och ett samarbete runt en flygskola.
Fascinerande. Mm. Ja. Men har du någonting att tillägga här?
Nej, ja, men alltså, flyget är ju inte ointressant för oss. Däremot så tror jag inte vi ska vara i luften. Men att vi transporterar människor till och från flygplatser, och vi också transporterar flygresenärer på insidan av flygplatserna. Det är en verksamhet som finns framförallt internationellt numera, sen flygbussarna inte finns kvar i vår grupp i Sverige.
Mm, just det. Vi ska ta och lyssna på en liten illustration från en reklamfilm från 80-talet.
Mm. Ni färdas just nu i en linjebuss. Linjebuss har sina anor från 20-talet. Linjebuss är Nordens största privata bussföretag med cirka 400 bussar och ingår i Axel Jonsson-gruppen. Linjebuss trafikerar i stort sett hela Sverige. I Norrlandslänen kör 120 bussar, varav 65 i Västernorrland.
Ja, vad säger ni? Det här var alltså hämtat från en reklamfilm för linjebuss från 80-talet. Det är väl bara att lägga ut den direkt på nätet som den är, eller?
Sicken stor säljare. Ja, en väldigt informativ reklamfilm kan man väl konstatera. Men det fanns ju faktiskt saker som gäller än idag, eller hur?
Absolut.
Vi kör över hela Sverige.
Mm. Mm. Så att det faktamässigt stämmer det.
Ja.
Men anledningen till att jag spelar upp den här filmen är för att just under den här perioden så börjar miljömedvetenheten på allvar letas in i företaget. Miljöfrågan väcktes ju från ett politiskt håll, och hela 80-talet var väldigt, det var då miljöfrågan kom upp på allvar. Gunnar, kan du inte berätta lite om hur miljötänket förändrar företaget och fordonsflottan?
Alltså, miljötänket har varit en viktig punkt i linjebuss under hela tiden. Uppenbarligen när man tittar till historien, men även i modern tid. Och miljötänket och hållbarheten är också en jätteviktig fråga för vår ägare. Alltså den franska gruppen som äger företaget idag. Och sen måste jag också säga att trafikhuvudmännen i Sverige har hela tiden värnat om ett miljötänk. Så i och för sig är kollektivtrafik redan från början en miljövänlig service, va? Men man har alltså hela tiden letat efter ännu bättre drivmedel. Och man var tidigt ute med gas, man var tidigt ute med hybridteknik. Och jag minns en gång på tiden då när det byggdes hybridbussar som ju var prototyper då. Och då så sa man att tyvärr så är ju batterierna alldeles för tunga, och det kommer dröja många, många år innan man får vikt och kapacitet tillräckligt bra för att kunna köra elbussar med batterier som ska laddas över natten. Nu är vi där idag. Det har gått fortare än vad man trodde då för ungefär 20 år sedan.
Mm.
Och nu är snart en elbuss prismässigt sett konkurrenskraftig, alltså med en biodiesel. diesel- eller biogasbuss. Och det står nog inte på länge förrän vi är där, så att det till och med är lönsamt att köra på batteribussar.
Mm. Det är en otroligt snabb och fascinerande utveckling. Mm. Men den här miljösatsningen, den ger ju också effekt i form av utmärkelser, eller hur, Eva?
Mm. Vi fick redan 1996 fick Göteborgs stadstrafik, som linjebuss då var en del av, fick Naturskyddsföreningens bra miljöval. Mm. Och sen har vi faktiskt jobbat med det också i framgångsrika reklamkampanjer också för vårt sätt att hantera miljöfrågan med rapsbränsle och sådant.
Okej, just det. Så man kör på någon slags rapsolja då, eller?
Nej, men det finns ju två typer av biodiesel. Dels det som heter RME som tillverkas med raps som ursprungsprodukt. Och den andra varianten kallas för HVO som är en syntetisk biodiesel. Så bägge de två produkterna klassas som biodiesel och har en betydligt bättre miljöprofil än en vanlig klassisk diesel. Och i vårt företag, alltså idag inom Transdev, så har vi inga dieselbussar kvar. Utan vi kör allt på endera biodiesel eller biogas eller el.
Mm. Var kör ni elbussar idag egentligen?
Eskilstuna framförallt.
Umeå.
Ja, och Umeå. Och vi har några stycken i Stockholm. Och vi har några stycken i Skåne.
Ja, och i Göteborg.
Några stycken.
Vi har två stycken, ja. Men vi kommer få 157 stycken snart.
Från och med mitten på december så startar vi en stor trafik i Göteborg med 157 stycken elbussar som Volvo levererar till oss.
Det här låter ju som en jättesatsning.
Mm. Ja.
Så Kolle och Ada som två första bussarna får du oss
Ja, vi får väl se om våran kund där, Västtrafik, om de utser någon namntävling. De brukar ju vara rätt så fiffiga på att hitta på namn till begivenheterna där.
Just det. Men hur pass mycket lär ni er över nationsgränserna? För det är en stor koncern. Mm. Alltså, inspirerar ni fransmän och italienare eller liksom tvärtom? Eller?
Ja, nej, men det är nog både och. Va? Alltså Sverige, som vi var inne på tidigare i det här avsnittet, strukturförändringen och avregleringen, det har gjort att Sverige har placerat sig långt fram internationellt när det gäller, låt oss säga, den svenska modellen då. Det attraherar många andra europeiska länder, och inom gruppen och även utanför gruppen förstås då. När det gäller den tekniska utvecklingen då, så har vi ett väldigt gott samarbete och erfarenhetsutbyte inom gruppen. Och jag skulle säga att en av anledningarna till att vi var så framgångsrika i det här anbudet i Göteborg är att vi har haft ett nära samarbete med våra kollegor i Holland som ligger ett halvår till 12 månader före i en elbussatsning. Mm. Så vi har haft ett väldigt nära erfarenhetsutbyte, för att det är en omställning. Alltså det ser ut som en buss från utsidan, men det är en omställning för företaget. Allting från att föraren får en annan måste köra på ett annat sätt till att vi planerar på ett annat sätt så att vi inte hamnar i driftstörningar. Och servicen inte minst ser ju helt annorlunda ut. Så att det är en stor omställning för branschen. Det ska sättas upp laddstationer och så vidare och så vidare. Och där har vi väldigt mycket nytta av varandra inom gruppen.
Mm. Vad säger förarna som börjar köra elbuss?
Ja, men det vi har hört är ju att det är positivt. Det blir ju en tystare ombordmiljö. Så att man får ju en väldigt behaglig miljö på det sättet. Plus att det är ju nya bussar som kommer. Och varje gång du får en ny buss är ju det bland det bästa som finns naturligtvis om man är yrkeschaufför.
Ja, just det. Men hur är det? Jag antar att det är någon grundutbildning för att lära sig den tekniska plattformen och allting, liksom hela kontrollpanelen och allting.
Mm. Ja, absolut. Du måste ju ställa om lite i din körstil också. Förutom att vi jobbar med våra drivmedel så jobbar vi också med hur vi framför våra fordon för att köra smart, som vi kallar det. Och det är ju inte alltid det är precis samma sak när man sätter sig en elbuss där. Så får man tänka om lite grann. Men det viktiga är att vi hela tiden jobbar med energibesparing också i sättet vi kör. För det är ju förutom att få så många som möjligt att åka kollektivt, att se till vilket bränsle vi kör våra fordon på, så är det ju liksom sättet vi framför dem som gör det största miljöbidraget vi kan göra. Och det gäller inte bara buss, utan det gäller ju tåg och båtar också.
Det hände ju en massa saker i slutet av 90-talet också. Linjebuss blir först Connex, som något år senare blir Veolia, för att slutligen landa då i Transdev. Kan ni berätta lite grann vad som ligger bakom de här namnbytena?
Alltså det här är ju ett av Gunnars favoritsamtalsämne, våran brokiga historia. Så jag tror att du får börja.
Hur lång tid har vi?
Nej, men, vi kan ta det över en middag på pilsen.
Ja. Nej, men den är inte så komplicerad. Alltså, vi ägs av en fransk koncern och som ju förvärvade Linjebuss i slutet på 90-talet. Mm. Och strax efter det så förvärvade man också från SL det bolaget som körde tunnelbanan, alltså driftbolaget. Och vid den tiden så hade man också vunnit ett par upphandlingar i England där man körde regionaltåg under varumärket Connex. Och då fick det bolaget som körde tunnelbanan i Sverige heta Connex. Och då hade man två bolag i Sverige, ett Linjebuss och ett Connex. Sen något senare då efter de där två förvärvena så slog man ihop de här två bolagen till Connex. Då ingick vi i Veolia-koncernen som är en väldigt stor fransk koncern som pysslar med vatten, alltså vattenrening och vattentillförsel och avlopp. Waste management, alltså avfallshantering, vanlig hushållsavfall och industriavfall. Och också fastighetsskötsel. Och den fjärde divisionen var kollektivtrafik. Sen skulle Veolia avveckla sin kollektivtrafikdivision och i ungefär samma veva så slog man ihop sig med ett annat franskt företag som hette Transdev som bara körde kollektivtrafik. Och då var man, Veolia ägde hälften och Transdevs ägare då ägde hälften. Senare då så drog sig Veolia ur det ägarskapet så att det bara var Transdev och då skiftade vi också från Veolia till Transdev. Mm. Vi i Sverige hette Veolia Transport lite längre under den här tiden därför att ägarna vid den tiden hade tänkt sig sälja den svenska verksamheten och det projektet avslutades 2014 och därmed så bytte vi namn till Transdev i Sverige.
Men jag skulle vilja flika in här för att när Gunnar kom till Transdev Sverige som vd 2012 då befann vi oss i ett ganska dåligt skick. Och den resan som vi har gjort från och med det, då uppdraget för Gunnar det var ju att sälja Sverige. Men när han då tillsammans med alla medarbetare började liksom nysta i det här, få ordning och reda och dra åt skruvarna lite här och där, så började det stabilisera sig. Och successivt så har vi ju börjat bygga bolaget och vi har ju inte bara byggt lite grann utan vi har ju vuxit jättemycket. Vi har gjort förvärv, vi har vunnit stora avtal.
Men vad var det som inte funkade redan 2012 då Gunnar?
2012 då när vårt resultat inte var så bra som delvis berodde på att vi hade några upphandlade kontrakt som inte funkade. Så hade vi också en del kommersiell verksamhet som ju då egentligen kan säga var ursprunget i Linjebuss idé i portföljen som inte heller fungerade. Så att vad vi gjorde då var egentligen en ganska ordentlig översyn av vad är det som är vår kärnverksamhet och vad är det som går bra och vad är det som inte går bra. Så att vi krympte ju faktiskt de två första åren till skillnad mot den tidigare historien som egentligen bara var uppåt va. Sen fokuserade vi då på den kommersiella trafiken där kärnan var flygbusstrafiken. Vi hade kört ett snälltåget fanns redan då fast det hette Veolia Tåg som ju inte var särskilt upphetsande varumärke eller ens var känt. Och nu är det en pärla. Och tågtrafik verkar ju också dessutom nu vara i ropet. Hållbarheten kommer tillbaks. Det är kul att åka tåg, det är trevligt att åka tåg. Så att vi gjorde en ordentlig kallar det för portföljsanering. Mm. Ja. Så att vi har tagit oss ur den där svackan tack vare ett fantastiskt engagemang från alla medarbetare. Jag tycker att det är en milstolpe i Linjebuss historia att överleva en sån kris. Och det är väl också, är vi 80 år så ska man ju ha gått både upp och ner. Va? Mm. Men det där var en period som jag tror delvis vi klarade oss ur tack vare att det fanns en dos Linjebusskultur då.
Ja, just det. De flesta fotbollsklubbar åker ner i Superettan någon gång och sen så tar man sig tillbaka starkare än någonsin.
Så kan det vara.
Ja. Men kan ni lova nu att det kommer heta Transdev ett tag framöver? Eller?
Ja, men alltså jag tror att i den mån man kan lova någonting i företagsvärlden så säger jag ja på den frågan. Vi har två stabila ägare nu och Sverige är väldigt bra fungerande land där det finns en transparens i kollektivtrafikverksamhet. kollektivtrafiken och hur man handlar upp. Och det är ett land som dessutom puffar för ökad kollektivtrafik.
Mm. Det ligger väl i tiden?
Ja, det ligger helt och hållet i tiden. Va? Och som jag sa förut, då, den svenska modellen för hur man hanterar kollektivtrafik är lite grann en förebild för många andra länder som fortfarande inte har kommit lika långt med sin avreglering som ju faktiskt nu är 30 år gammal i Sverige. Va? Expressbusstrafiken som vi pratade med Åke om här för lite sen, den avreglerades för ett år sedan i Frankrike. Mm. Och den är 30 år gammal avreglering i Sverige.
Men TransDV är ett av världens absolut största transportföretag, eller? Mm.
Ja, det stämmer. Vi är ju 83 000 medarbetare runt om i världen. Vi finns på 17 olika marknader.
Mm. Så att du kan åka till Ungern eller
Men jag kan åka till Colombia, jag kan åka till Australien, jag kan åka till Hongkong, kanske inte just Ungern.
Okej, så du, Australien, kan du berätta så här, me also work TransDev.
Precis, yay mate.
Nej. Nu är det dags att runda av det här avsnittet, men som tur var så kommer det ett till. Då kommer det gå som på räls när tågen på allvar gör entré i företaget. Vi kommer också prata om båttrafik och så blickar vi in i framtiden. Missa inte det.